Välkommen till musikrådet.
Musikrådet är tillbaka. Idag sitter jag som heter Micke Mjörnberg i en liten studio, ett litet studiorum i Mörshög i Skåne. Bland djur och barn och allt möjligt. Så att vi får väl se hur det här kommer låta. Men det är så det är på sommaren. Ricky Holmqvist, du befinner dig också ute på vift någonstans i Sverige.
Ja, jag befinner mig mitt i Bottenhavet. På Eskön. Några mil utanför Gävle befinner jag mig just nu.
Vackert.
Så det förslår.
Och vad har du lyssnat på ute på den där magiska ön den senaste veckan?
Ja, här uppe är man ju inte inne så mycket och lyssnar på musik. Utan då blir det lite mer speciellt när man väl kommer in på kvällen och blickar ut över havet med lite tända ljus och så. Så den här veckan har det slängts tillbaka kan man säga. Jag har fallit tillbaks till en av mina absoluta favoritlåtar. Med en av mina absoluta favoritsångerskor. Dusty Springfield med You Don't Have To Say You Love Me.
Mm, det är ett litet gammalt örhänge får man ju säga.
Ja, verkligen. Storslaget med en fullfjädrad symfoniorkester sjunger hon hjärtat ur sig. Mm. Och jag blir lika tagen varje gång. Så ja, den har jag lyssnat på. Det har, stämningen och miljön har ju varit perfekt när man sitter och tittar ut över havet så där och ser en solnedgång och så lite Dusty Springfield på det.
Har solen liksom tagit sig igenom molntäcket där uppe alltså?
Ja, oh ja, här uppe har det varit jättefint väder.
Ja.
Så ja, den har jag lyssnat på och i dess rätta element kan man säga. Den gör sig alldeles strålande här.
Apropå Dusty Springfield så blir det lätt så att man tänker på I Only Wanna Be With You och Volbeat covern när hon kommer på tal.
Okej.
Okay. Det var innan Volbeat gick på dåligt. Bara för att förstöra din magiska uppbyggnad. Ja, det var så vackert och gammalt och fint. Nej, kommer Volbeat. Spotta snus.
Och så Volbeat. Ja. Nej, men helt ärligt. De gör faktiskt den covern ganska bra, Volbeat. Det ska man ändå ge dem faktiskt.
Ja.
Och sen, så när vi kom upp hit i stugan så fick jag ett meddelande från en god vän där det stod så här. Du ska sommarprata. Plocka ut 15 låtar.
Uff, den där är svår. Den är svår.
Den där är ju supersvår. Så då, ja, då frågade jag hjärtat och hjärtat svarade. Så det blev så här spontana låtar. Men då från absolut ingenstans egentligen så kom Aretha Franklin upp med hennes fantastiskt svängiga Think.
Mm.
Som jag hörde för första gången i mitt liv när jag såg den här Blues Brothers-filmen.
Just det.
Ja, och som sagt, det stannade inte vid en lyssning här uppe. Utan den har spelats flitigt och det har dansats. Och ja, så jävla vilken låt det är alltså. Så den har gått varm här. Och sen för att avsluta denna triss i sångfåglar så släppte ju, vad heter hon? Jo, hon heter Taylor Swift. Släppte ju en skiva i fredags. Så där helt apropå. Som inte hade läckt på nätet. Som vi pratade om.
Det har varit ganska mycket sådana helt apropå nu. Sista tiden.
Ja,
det
är kul. Ja, men det är jättekul. Att det bara dyker upp. Man blir glatt överraskad då. På den plattan som heter Folklore. Så fanns det med en duett med Bon Iver. Som heter Exile.
Okej.
Okay. Som var sjukt bra.
Den har jag inte hört alls. Jag har inte lyssnat på den plattan faktiskt. Så
nej, den
inte.
Kan jag varmt rekommendera Exile att lyssna på. För den är ju väldigt Bon Iver-ig.
Ja.
Och hon gör ju den, kryddar ju den låten väldigt bra. Så ja, den har jag lyssnat väldigt mycket på och den kan jag varmt rekommendera.
Så det är liksom hennes platta, men låten blir som att den är hans fast hon kryddar upp den. Det blir ja, att, precis. Att de vänder liksom på perspektiven då.
Ja, men lite som när vi pratade om Håkan och Leila Kay.
Ja, precis.
Så Taylor Swift har ju anpassat sig till Bon Iver. Så den är mörk och den är väldigt o-Taylor Swiftig, om man säger så.
Ja, men det är ju då, som vi också har sagt i flera avsnitt, det är ju då det blir spännande. Alltså, ja. när du lyfter en cover och byter element på den, eller när du gör en duett och låter din duettgäst göra ett större avtryck, ta en större plats.
Ja, precis. Och det är ganska coolt att Taylor Swift ändå och våga testa det soundet, om man säger så, för att det ska passa duettparten bättre. Så nej, hatten av till Taylor Swift, är en riktigt bra låt.
Mm.
Det har lyssnats på här uppe mitt i havet. Vad har du lyssnat på den här veckan?
Vi börjar med det ironiska, tror jag. För
yes.
Den kallaste juli på 60 år eller vad det är de säger att det är, så har man ju inte behövt ha solkräm.
Nej.
Så att jag har ju liksom fastnat i att snurra några varv med den här. Kommer du ihåg Baz Luhrmann? Everybody's free to wear sunscreen.
Den här, fan hittar du den?
Den här, vad är han? Han är väl regissör egentligen. Var det han som gjorde Moulin Rouge och Romeo och Julia och sånt, tror jag. Men han spelade ju in där i slutet på 90-talet, den här låten som egentligen bara handlar om en massa råd till unga. Jag tror den baserar sig på någon krönika eller någonting.
Ja, just det. Han bara pratar.
Han bara pratar. Eller det, jag tror inte ens det är han själv som pratar, utan det är någon röstskådespelare som pratar. Och Richard Wolff läste ju in den på svenska också, under namnet Solkräm. Det är bara 5-6 minuters meningslösa råd staplade på varandra. Jag vet faktiskt inte varför, det bara av en händelse så dök den upp i huvudet på mig. Jag tycker den är rolig.
har du lyssnat på den engelska eller på solkräm?
På båda två faktiskt.
Ja, okej. Solkräm, det hade ju kunnat varit, nu är ju kräm en Kent-låt, men solkräm hade ju kunnat varit en typisk Kent-låt annars.
Ja, faktiskt. Typisk Kent-titel.
Ja.
Men det var ju ironiska, det blir lite sommar och lite
partajs. Var den bra då? Funkar den?
Jo, men den är ju kul. Bra, ja. Är det synd att säga. Det är ett beat och sen prat i 5 minuter liksom.
Ja, just det.
Så någon musikalisk upplevelse direkt får man väl inte av det. Men texten är väl rätt upppiggande på något sätt.
Ja, men det blev ju en mega hit det där. För att alla spelar ju den när de liksom tog Graduation och sånt där, kommer jag ihåg.
Ja, och kom väl till sommar så också. Så det var väl lite sommarplågestatus på den nästan. Frågan är bara hur de gjorde i radio, för den är alldeles för lång för att kunna passa in i det här 3-minuters formatet.
Ja, precis. Ja. Ja.
Nåväl, sen har jag lyssnat med lite dåligt samvete också. Finns en artist som heter Mattias Lies. Tror att efternamnet ska uttalas som Lies, alltså. Det hade varit lite coolare om han hette Mattias Lies. Mattias Lies, en sån här som jag har följt genom åren, och han har ända sedan 15 år tillbaka, han har släppt plattor och singlar och jag har recenserat ganska mycket.
Ja.
Varierande klass. Ibland har det varit svinbra, ibland har det varit rätt tråkigt sådär.
Ja.
Men han har liksom alltid hängt med, fortsatt att mejla, även om jag har fallit ifrån det här med att skriva musik väldigt mycket och jobbat massa hockey och grejer, så han ändå alltid fortsatt och skicka sina grejer. Men jag har inte hängt med där liksom. Jag har haft för mycket annat, så jag har liksom inte hunnit lyssna eller hunnit återkoppla eller sådär. Men ivrigt har han ändå fortsatt. Så att nu tog jag mig faktiskt tiden att lyssna på hans senaste platta som han har släppt, som heter Highs and Lows, som hämtar lite inspiration i den amerikanska singer-songwriter-traditionen. Ja. Väldigt avskalat, väldigt fint. Han har en ganska säregen röst när han sjunger. Väldigt vacker platta. Så att det var glad att jag tog tag i det och lyssnade på honom igen. Och glad att han har fortsatt att ligga på och uppmärksamma mig på att han har släppt grejer, även om jag har inte haft tid att hänga med på sista tiden.
Nej, precis.
Så att väldigt bra. Den rekommenderar jag. En dalmas tror jag han är.
En dalmas, ja.
Om säger man så. Man kanske bara säger mas. Mas kanske är underförstått att man är från Dalarna. Jag tror det är så.
Jag säger dalmas i alla fall.
Jag tror att det heter bara mas. Dalkar, okay, kan man säga. Men det här är inte Språkpodden, så vi skiter i det.
Nej, precis.
Sen har jag också lyssnat på Ron Pope, som är lite av en husgud hemma hos oss.
Ja, du, ni ska ju säga, har ju en speciell kärlek, förkärlek.
Väldigt mycket. Sen ska väl sägas att hans senaste 4 år kanske inte är alls... Han har inte gått i den riktningen som man hade önskat att han skulle gå, men så är det ju med artister.
Ja, precis.
Men nu har han i alla fall ett projekt som han kallar The Builder, där han ska släppa en låt varannan vecka, tror jag, i ett år. Det är väl också en sån här corona-framtvingad grej.
Jag tro.
Och han släppte då den första låten nu i fredags. Morphine heter den. Och den var ju lite steg tillbaka till det här lite lugnare singer-songwriter-aktiga som han har pysslat med. Så den var väl helt okej. Det var liksom ingen topp 10-låt i Ron Pope-katalogen, inte ens i närheten, men det var en ganska skön liten bit.
Är det första livstecknet på ett tag nu, eller? Från
Mr. Han har ju gjort lite sådana här karantänspelningar där han har suttit och kört hemma i sin lägenhet och låtit tittarna önska vilka låtar han ska spela, och så har han kört två set om dagen. Ett set tidigt på dagen för att europeiska publiken ska kunna titta, och ett set på kvällen för att hans amerikanska publik ska kunna titta. Han har ju liksom ganska stor fanbase här uppe i Norden och sådär, så att jag vet inte varför det har blivit så. Men det är ju en fantastisk sångare också. Mycket känsla. Mer känsla än att det är liksom tekniskt korrekt på något sätt.
Ja, precis. Jag lyssnade det var nog du som introducerade Ron Pope för mig. Och jag vet att jag lyssnade ganska mycket ett tag när man hade någon sån där singer-songwriter-period i livet. Alltså, jag gillade det ju jättemycket. Men sen blev det någonstans att man tappar bort honom lite på vägen faktiskt.
Ja, men hans bästa låtar är ju helt magiska.
Han
har ju en så stor produktion, så att det har ju sluppit igenom rätt mycket skräp också. Som det blir så med produktiva artister som ger ut väldigt mycket.
Ja, man kanske måste förnya sig så man bara känner att man spyr på det man gör.
Ja, det är väl så. Han försökte ju med storband och sådär ett tag också. Jag tyckte väl det var... du ska stå där med din gitarr och lida lite.
Jag vet, de körde ju en ganska hård drive, hans svenska marknadsfolk. Och de lyckades väl, i och med att han har fått ett ganska stort följe här uppe, om man säger så.
Ja, absolut. Han återkommer ju ständigt till Sverige.
Ja, precis. Och vi fick ju äran att premiera, vi på Drevet fick ju äran att premiera någonting med, om det var någon singel eller om det var någon video. Så det var ju kul.
Ja, det var några år sedan det där.
Ja.
Han introducerades väl egentligen också för en stor svensk publik i samband med en festival. Och det leder väl oss in på det som är huvudämnet i dagens härliga sommaravsnitt. Vi tänkte blicka tillbaka på festival-lineups som vi minns.
Ja.
Och vi tog på oss det här uppdraget, plocka ut 3 festival-lineupper som liksom har varit något speciellt. 3 festivalupplagor som har gett oss något extra på många sätt. Det blev ju rätt ironiskt, för att helt oberoende av varandra på varsitt håll tog vi ut 3 festivaler som vi inte ens har varit gemensamt på. Vi har varit där men inte gemensamt på en av dem, och 2 av dem har vi varit tillsammans. Men vi lyckades alltså plocka ut exakt samma 3 festivaler.
Ja, det var ju faktiskt...
Vad är oddsen på det?
Ja, det är sant. Det var lite sjukt. Men det ska ju bli otroligt spännande att höra varför du plockade ut dina 3. Jag har ju anledningar och så till mina 3.
Vi börjar bakifrån då.
Ja, absolut.
Hultsfredsfestivalen år 2000.
Ja. Anledningen till att jag plockade med den festivalen, det var att det är min första festival.
Mm.
Det var den första festivalen som jag åkte på.
Som av en händelse kan det ju vara så här också, att det är min debut i formen av en sån riktigt stor festival. Annars hade man kanske bara varit på lite mindre stadsfester eller sådär. Men samma här, Hultsfred 2000, riktiga åka på campingen och ta in fullt ut vad en festival innebär.
Ja, jag hamnade ju aldrig på någon camping då. Jag kom ju till Hultsfred av... det var genom en lumparkompis som bodde i Hultsfred. Och när man hör Hultsfred så tänker man ju, tänkte man ska ju säga direkt, Hultsfredsfestival.
Mm.
Så då sa ju han, ja men fan, det är klart du ska komma ner till festivalen. Så bara, ja, okej. Okay. Så han fixade ju sen band och allt och så. Så vi, jag bodde ju hos honom då. Så jag behövde aldrig bo på någon camping.
Nej.
Men jag kommer ihåg när jag besökte campingen. Vart fan är jag någonstans? Vad är det här för parallellt universum? För det är ju en helt annan värld än festivalcamping.
Ja, jag minst sagt.
Det är ju... Ja, det var ju... Jag kommer ihåg att jag hade någon... Ralph Lauren piqué och typ nytvättade jeans och nya fina sneakers, för jag tänkte det ska man ju ha om man går på festival.
Och det första du såg var träskpunkare som låg och rullade sig som svin i geggen.
Ja, men lite liksom. Så drack direkt ur dunken och så bara, vart fan har jag hamnat liksom? Och jag vet att till och med att det var någon som bara trodde att jag var någon slags skivbolagssnubbe som kom fram och skrek i örat på mig. Uffa, gör du här, din jävla snobb? Jag är ingen snobba, vad är det som händer? Så resten av festivalen gick jag i någon t-shirt i alla fall.
Den festivalen hade ju också en jävelsk line-up faktiskt.
Ja,
det som så här i efterhand, jag kommer ihåg... mest är ju inte den bästa, utan det är ju en av de sämsta. Eller liksom, man hade ju såna extremt höga förväntningar på Rage Against the Machine.
Ja.
Och det var så extremt packat med folk. Hela festivalen var ju där för att se Rage Against the Machine. Ja. Och de var så infernaliskt tråkiga.
Oj, tyckte du det?
För det här, det var ju precis bara några månader senare så splittrades de ju.
Ja, det kanske de
det ska väl föras till protokollet att jag såg faktiskt dem där innan de splittrades i Hultsfred. Sen såg jag dem när de hade återförenats igen i Hultsfred. Om det var 2006 eller 2008 eller något sånt där.
Ja, okay.
Men det märktes ju så tydligt att det här var ju inte ett band i harmoni. Det var ju bara städa av skiten så vi kan gå av scenen i princip. Kom ihåg att jag var väldigt besviken och tryckte att det var... Även om det lät bra så var det en trist spelning.
Oj, jag har helt andra minnen från den. Jag tyckte det var fantastiskt bra. Eller kanske, jag har ju lyssnat väldigt mycket på Rage och bara det här att få se dem live var så jävla stort för mig.
Mm.
Det var nog då först som jag fick den här otroliga kicken av livemusik. Ett band som man har lyssnat så mycket på. Mm. Och så få uppleva dem live, kommer jag ihåg, var så sjukt häftigt. Vi stod långt fram på den konserten. Och så öppnade de ju med MC5-covern Kick Out the Jams.
Det gjorde de nu, ja. Mm.
Och det var ju som en orkan drog fram genom publiken. Och jag kommer ihåg en snubbe framför mig låg på marken. Och ja, du vet, folk fick slita upp honom. Och jag fick så panik. Bara, men fan, här kan jag inte stå, här kan jag inte stå. Så jag fick ställa mig längre bak och avnjuta i lugn och ro. Men jag tyckte den spelningen var svincool. Men mitt, ändå, jag tror fan mitt starkaste minne... Oasis var ju där.
Ja, jag vet. Jag var i teaterlådan och såg Kitty istället.
Ja, men det var ju inte riktigt Oasis. För Noel var ju inte med. Han var ju inte med på spelningarna på den turnén. Utan han var bara med på Englands spelningarna.
Mm.
Men jag tror mitt starkaste minne, som jag säkert har sockrat och kryddat och allt under åren, är ju när Tåström skulle spela.
Han hade röd byggoverall på sig.
Ja, men precis.
Och spelade Staten och Kapitalet, gjorde han.
Ja, men det här är i alla fall det minnet jag har byggt upp. Det kanske är helt fel och man kanske har, det har ändrats genom åren. Men säg att han skulle börja spela, han spelade mitt på dagen, kommer jag ihåg.
Mm.
Säg att han skulle börja spela klockan 3. Klockan blev 3. Ingen Tåström. 3:10, ingen Tåström. 3:20, typ kanske, dyker han upp. Och så säger han, ursäkta att ni har fått vänta. Jag hoppas det här är plåster på såren. Och så öppnar han med Staten och Kapitalet.
Mm.
Så har minnet utvecklats i mitt huvud i alla fall. Och då var det så här, herre jävlar. Och Tåström är också en sån artist som jag har lyssnat på i stort sett hela mitt liv.
Mm. Och då turnerade han väl på Det är ni som är de konstiga plattan.
Ja, precis. Och då tänkte man, men jag kommer aldrig spela Ebba Grön, för Ebba Grön kommer aldrig återförenas. Och det hade ju varit mycket sånt där snack.
Mm.
Och så öppnar han med den. Herre jävlar.
Det här var ju också året när man såg sånt som sen skulle bli gigantiskt i teaterladan. Alltså den här, alla som har varit i Hultsfred vet ju, det är en liten, ja, men så här teaterlada scenen kan väl ta in några tusen kanske. En av de mindre scenerna på festivalen hur som helst. Och det här ja, året det så jag vet att jag såg The Hives och International Noise Conspiracy där inne. Ja. Och jag var och såg The Ark innan de hade breakat riktigt där inne. Tyckte, vad är det här för suspekt? Liksom. Ja. Och jag var inte där, jag hade ingen aning om vilka de var eller att de ens var där eller så där när festivalen pågick. Men i efterhand så har jag ju läst mig till att Muse spelade i teaterladan på den här festivalen.
Oj, ja, det har fallit under min radar också. Som blev
halv arena idag. Ja. Sen var det ju på stora scenen, vi nämnde Tåström, sen var det ju typ Petter, Sahara Hot Nights, Luke, Warner Dice, Bob Hund. Du hade ju liksom Sverige-gräddan på den festivalen.
När Petter var som
ja, det här var ju när de stod på sin peak allihopa egentligen.
Ja,
och på Pampas, som var näst största scenen, så hade så här nattspelningar som jag kommer ihåg med In Flames och Lars Winnerbäck. Två artister som var viktiga för mig då. Ja. Så att, ja, men den där festivalen, den var inte bara en debut, den var fantastisk på många sätt.
Jag vet att jag blev så extremt starkt tagen av den, så det blev nästan som ett gift då, av alla intryck och alla människor och så här, otroligt skön stämning och
ja, där började ju festivalmissbruket, för sen kan man ju åkt som en dåre sen dess i stort sett.
Ja, faktiskt.
Nej, jag 20 år sedan.
Ja, nej, det var en otroligt häftig upplevelse.
Men hoppar vi 12 år fram i tiden? Så
ja, det gör vi.
Landar vi lite oväntat kanske i Karlstad 2012. Ja. En liten festival som heter Putte i parken, som vi kastade oss i en bil från Norrköping för att besöka.
Ja. Det var du som sålde idén till mig, för det var det första året de bytte plats.
Ja, så kan det ha varit. De hade väl varit i Karlskoga innan, va?
Ja, jag för mig det. Och så flyttade de till, vad heter det då? Skogs? Nej, Slotts.
Mariebergsskogen i Karlstad.
Mariebergsskogen. Otroligt mysig festival.
Ja, fantastiskt. Det var grymt sommarväder hela den festivalen. Ja. Det regnade någon gång, men det var så här gott sommarregn som det bara kom
skönt. Ja, precis.
Och omgivningarna var ju fantastiska. Och line-upen för att vara en sån liten festival var ju också helt magisk.
Ja. Innan vi går in på den, så jag vet att du och jag pratade om att flera gånger de dagarna att alltså det var ju någonting med planeterna.
Ja.
Varenda planet i kosmos stod ju helt rätt. För det var ju något med atmosfären på de här spelningarna som var, det gick inte att förklara.
Nej, det var så fantastiskt bra spelningar.
Ja,
men på en festival är det ju oftast sådär liksom att ja, men något band är bra och något annat känns lite trött och så går man emellan och så har man det trevligt. Men här var det liksom som att blev knockad av allihopa.
Ja, men precis. Det var som att alla spelningar var någon slags turnéavslutning där man bara, ja, men nu krämmer vi ur det sista vi har och så här. Man, istället för att många festivalspelningar som man har varit på har ju varit, ja, nu är det ett stopp på vägen, nu kör vi det här och sen så super vi i bussen och så tar vi nästa stopp imorgon.
Ja, precis.
Men det var så långt ifrån de här dagarna.
Och tre kvällar, torsdag, fredag, lördag, tre svenska headlines som väl egentligen var det största det gick att skaka fram i Sverige vid det dagset 2012. Ja. Jag hade Tåström på torsdagen, Kent på fredagen och Winnerbäck på lördagen.
Ja. Bara, det är ju så sjukt.
Jag kommer ihåg att du vände dig till mig efter Tåströmspelningen där fredag natt och bara, jag vill inte prata om det här.
Nej, men det var just det.
Det talar för sig självt liksom.
Ja, men det gick inte. Det var så otroligt många intryck och alltså, man hade bara tömt sig på känslor. Det gick inte. Jag vet att jag skulle sätta mig och skriva någon recension om det där sen. Men vart ska jag börja? Det går inte.
Nej, helt. Nej, det var, alla tre de spelningarna var ju fantastiskt bra. Det är ju liksom så att när man tänker tillbaka på alla de här tre, ofta så brukar man ju vara mer intresserad av internationella headlines. Ja, i och med att de här svenska, de har man sett många gånger och man kommer se dem många gånger igen. Men ja, de här tre spelningarna, de var ju så bra så att man har ju, jag har faktiskt förträngt att Chris Cornell var där. Ja, det är liksom helt bortraderat ur mitt minne, men det var han uppenbarligen. Och ja, Gavin DeGraw var där och gjorde en riktigt bra konsert. Ja, Tiny var. Tempa var där också.
Tiny Tempa var där. Var det? Ja, just det. Jag fick ju en ny förälskelse som jag har tjatat om i många år.
Två? På den festivalen. Två tror jag du fick.
Ja, det...
Eller kanske inte nya, men det var två spelningar som liksom du tjatade om i flera år efteråt.
Ja, och som jag fortfarande tjatar om. Den första är ju då, jag var på ett ställe som heter Båten.
Ja, det var också en bra grej med den här festivalen, att de hade spridit ut lite Way Out West Dikt, deras Stay Out West-program. Det var ju samma sak här, de hade spridit ut spelningar på lite olika ställen runt om i stan också. Inte bara, ja, på festivalområdet.
Nej, och då fanns ju ett spelställe som heter Båten, som då faktiskt var en båt. Ett litet spelställe för, vad ska vi kalla det för, lite mindre artister, så.
Ja.
Och då hade ju jag då upptäckt ett band innan då på den här spellistan som de hade gått ut med, som man kunde lyssna igenom och sådär, vad man skulle hitta. Ett band som hette Kriget. Och då tänkte jag att det här verkar ju spännande. Så jag lyssnade då på Kriget innan. Och
distad saxofon.
Ja, det är alltså trummor, bas och saxofon. Svårare än så är det inte. Men det är det mest komplexa, konstiga och absolut mest fantastiska jag har lyssnat på. Och få uppleva det live var ju... Ja, det var helt sjukt. Hela mitt liv vändes upp och ner. Ja, det var sjukt häftigt. Det var... Ja, förutom de här tre största vi pratade om, så var nog Kriget där som påverkade mig mest.
Men du sprang på Thomas Stenström där också på något sådant här miniscen.
Ja, det var också på Båten faktiskt som Thomas Stenström spelade. Och jag tror han hade precis bara släppt en eller två singlar då. Också fantastiskt bra. Vi tog en liten pratstund efteråt och det var på något sätt början på någon slags bekantskap som håller sig än idag faktiskt. Så det var trevligt.
Mm. Sen vill jag minnas också att du buttert följde med för att se Flogging Molly. Jag tyckte att dryckespunkar, ja, kan jag gå till krogen på hörnet typ. För att sen golvas så. Jävlar en banjo!
Ja, nej, men det här irländska punkrockstuket har aldrig riktigt, nej, jag har aldrig riktigt hittat det. Förrän då de unleashed den här Drunken Lullabies.
Ja.
Fan vad den är ju mäktig alltså. Ja, den låten, det är ju ett partyband.
Ja. Det är ju ingenting man sitter och lyssnar på hemma direkt.
Nej, absolut inte. Men som sagt, live funkar ju alldeles strålande.
Mm.
Ja,
nej, men hela den festivalen var ju enormt bra.
Ja, och som sagt, du nämnde Chris Cornell. Han körde ju själv akustiskt. Och bara körde låtar från Soundgarden, Temple of the Dog, någon cover, alltså Chris Cornell själv på en scen i Karlstad, så här efterhand är det så surrealistiskt egentligen.
Väldigt.
Men ja, som sagt, och hans röst är ju unik. Trots han må hans själ vila i frid. Ja, det var också häftigt. Men som sagt, det var så otroligt stora grejer, så att det, som du säger, det är nästan som man glömt bort det. Chris Cornell, ja, just det.
Och den tredje då, om vi släpper Karlstad och flyttar oss bara ett år framåt i tiden faktiskt.
Ja.
Då slog ju Bråvallafestivalen upp sina portar i Norrköping. Då är året alltså 2013.
Mm.
Och det var ju på många, många sätt en haverifestival, men... den är ändå så uppenbarligen så minnesvärd att vi båda har plockat ut den.
Ja. Jag tog med den av den enkla anledningen att det kom en sån här pastorfestival till min egen stad.
Ja.
Och jag, det hade ju pratats om det och sådär, men man visste ju aldrig riktigt om det skulle bli av. Men jo då, mycket riktigt så blev det. Jag vet att jag var på presskonferensen också och lite sånt där, när de presenterade de här tre, Rammstein, Avicii och Green Day.
Ja, det var ju inget dåligt första släpp. Hej, vi ska starta en festival i Norrköping. Det här är våra tre första, ja, bokningar. Precis. Från ingenstans, bara kabam!
Ja, och när man lät det sjunka in lite då, att Rammstein, Green Day och Avicii kommer till min stad, då var det så här, oj herre jävlar. Det här kan bli något alldeles alldeles extra.
Rent yrkesmässigt så blev det ju också väldigt kul. Jag jobbade ju på Folkbladet då som lite kulturreporter, ja. Och istället för att åka iväg någonstans liksom, så plötsligt, uff, här har vi ju världens största grej att bevaka på hemmaplan. Jag bodde ju också i Norrköping på den tiden.
Ja.
Så att, ja, jag är med dig. Det var ju liksom nya... Det blev på ett annat sätt än... Ja, jag bor i Stockholm nu, så allting kommer ju dit. Så det är ju liksom inget speciellt. Men att en sån grej då kom till Norrköping för 7 år sedan, det var ju väldigt, väldigt speciellt.
Ja, precis. Och precis, jag fick ju äran och... var med Folkbladet-teamet då också och recensera. Och det var ju min första festival som jag bevakade så. Och det var ju väldigt speciellt det också. För tidigare hade vi ju skrivit för din gamla publikation JoySign. Så, och askul. Men nu var det ju på riktigt, herregud, nu kunde man slå upp tidningen. Det fanns ju en sak för det som hette tidning, som var papper man kunde öppna.
Man kunde bläddra i den. Det var stora bilder. Man kunde ha en byline.
Och det var ju så jävla mäktigt, kommer jag ihåg, att bara öppna tidningen och mina texter var där. Det var ju också en så här häftig grej då som jag minns. Men just det här bara, och man gick upp på morgon, man gjorde sig i ordning, man tog en special festivalfrukost som typ 2 toast och en falcon. Och sen satte man sig på spårvagnen.
I alla fall dag 2 och 3. För det var ju så, jag benämnde den som en haverifestival. Och det var ju så att precis, de hade ju gjort bra liksom. Har man festivalenbrand så ingår kollektivtrafiken för att man ska kunna ta sig ut i det här flygfältet med spårvagnen och... Men precis lagom till att festivalen ska slå upp sina portar så gick ju kollektivtrafiken ut i strejk. Just det kom att allt var ju inställt. Det gick ju inte en buss, det gick inte en spårvagn. Och man fick hålla på och mecka, och stadens entreprenörer rotade fram minibussar och fixade liksom så att man kunde betala sig upp. Jag kommer ihåg att hela första dagen var liksom ett projekt för att ta sig dit.
Men det kommer jag kommer ihåg att jag fick en så här lokalpatriotisk stolthet, för att det var så himla många som, alltså privatpersoner bara, åkte ner till tågstationen och hämta folk. Ungdomar som kom med packning och grejer och körde upp dem. Folk ställde upp, och jag har aldrig varit med om det tidigare i Norrköping att folk gör så. Och jag tycker det är så häftigt. För man hade hört innan att det var många som var väldigt negativt inställda till festivalen. Ja, det kommer bli fyllerier och det är drägg och ja, men så här.
Komma 50 000 pers och förstöra vår stad.
Ja, men lite så. Och man tänkte, men för helvete, öppna ögonen lite, ta bort skygglapparna. Staden behövde ju det här.
Ja.
Det var ju ingenting positivt med Norrköping på den tiden, utan det var ju snarare tvärtom. Ja. Det var ju nedläggningar och av stora företag, och ytterst få liksom konserter som arrangerades och så det här var ju, nej, det var ju så häftigt att de här FKP Scorpio valde att satsa på just Norrköping.
Mm.
Och spelstället är ju perfekt.
Sen kommer jag ihåg det var ju den här liksom. Sen öppnade, de löste ju konflikten sen till slut. Så jag tror att mitt i natten mellan torsdag och fredag så började vagnarna rulla igen. Jag kommer ihåg det, man hörde ryktesvägen att nej, men nu går faktiskt vagnarna igen. Så på vinst och förlust gick från festivalområdet upp till hållplatsen där. Och bara vagn efter vagn efter vagn matade fram. Det var som att de bara hade stått och väntat på att få dra igång. Liksom.
Ja, Ja.
Och sen haveri nummer två med den här festivalen var ju att den var ju inte, fanns ju ingen mobiltäckning där ute. Så allting bara kajkade ju ner. Mobilnätet
dog. Ja, första
dog.
Året var ju...
handlarna precis. Kunde inte ta betalt för sin mat eftersom på den tiden så var det ju sådana här betalstationer då som gick på flygnätet eller vad det var. Så att, hade du inte cash så kunde du inte köpa mat.
Nej.
Och det var gigantiska jävla köer till dryck och mat av den anledningen. Och du kunde inte köpa öl och mat på samma ställe. Så du fick stå en timme i kö för att köpa mat. Sen fick du stå en timme till i kö för att köpa öl. Så det var ju väldigt mycket organisatoriskt som havererade.
Ja, just det. Det hade jag helt och hållet förträngt. Och du vet när man fick så här sms. När man väl fick mobiltäckningen igen. Det stod så här, var är du? Och det var så här,
fyra timmar.
Tre timmar sedan. Ja, precis. Jaha, just det. Vi skulle se den konserten ihop. Just det. Nej, just, men det där med att man inte kunde köpa dricka och mat på samma ställe. Det var ju helt stört.
Ja, riktigt.
För det, vilka jävla köer det var då. Ja, men som sagt. Det var ju första... Det var ju lite barnsjukdomar.
Men det var ju också en stor lineup. Jag vet att In Flames och Stone Sour var där och spelade och kändes som lite så här mittemellanakter liksom.
Ja, det var ju, absolut.
Gaslight Anthem var där och gjorde bra gig också. Det var där jag såg Ron Pope som vi nämnde förut för första gången också. Det var en helt tokig spelning någon förmiddag i ett tält som de bara hade första året.
Ja, just det. Var helt, jag kommer ihåg att jag såg White Lies i det där tältet. Det var fantastiskt bra.
Det giget missade jag av någon anledning. Jag vet inte riktigt varför.
Ja, jag vet inte. Det är ju det med festivaler. Tyvärr.
Förmodligen var det väl någon krock. Ju,
ja. Det är ju det värsta med festivaler. Det är ju tyvärr så. Alltså. Det är ju någon krock varje år. Men
sen var det ju av de här tre riktigt stora som var bang. Nu kör vi. Avicii var ju... Han hade ju precis släppt den här country-låten. Vad den nu heter. Som blev stor.
Wake Me Up,
ja. Och den öppnade han med... Som sista akt ut på festivalen. Det var ju sjukt mäktigt. Och Rammstein gjorde ju ett Rammstein-gig. Alla som inte hade sett dem förut var ju helt begeistrade. Alla som hade sett dem förut förstod ju lite att ja, men här återanvänder de gamla trick. För det här är inte en ny show utan här har de
typ nej,
så. Och sen Green Day var ju så infernaliskt usla. Det var så dåligt. Det var en sån här afterski-buskis. Fast det blev ju minnesvärt på sitt sätt också.
Ja... Alltså Green Day var nog, Rammstein vet, av de här tre, Avicii, visst man hade lyssnat på den här Wake Me Up och tyckte att det var bra, så. Och Rammstein hade jag aldrig sett innan och det var ju helt, helt stört. Jag hade ju aldrig upplevt något liknande. Men Green Day har man ändå en speciell relation till, för man har ju lyssnat på dem så pass länge. Och att då Green Day skulle komma till ens egen stad var ju hur stort som helst.
Ja.
Men satan i gatan så tråkigt. Precis som vi pratade om förut, det var ett stopp på vägen. Det fanns inte en gnutta spontanitet eller känsla.
Nej, men sen började de harva massa halvdassiga covers som de inte ens gjorde bra. Ja. Och... Nej, det var ju långt lite också, det tog ju aldrig slut. Det var ju sen 2,5 timmes tortyr typ.
Ja. Och jag vet att jag recenserade den konserten i Folkbladet och gav den en etta. Som jag precis kände att det var en etta. Och har nog aldrig efter det fått så mycket skit.
Klankar inte på Green Day.
Ja, men det var verkligen så. Hur fan kunde skrivas till en jävla idiot? Det var ju asbra.
Din snobb!
Ja, men precis. Ja, men det är där folk inte verkar fatta med om man skriver en recension. Det är jag som skriver. Det är jag som tycker.
Ja.
Alltså, jag går inte fram och skriker hål i huvudet på dig för att du har en röd bil.
Ja, det har väl hänt. Jag skulle väl fjärde ha en röd bil. Men,
ja. Nej, det är för sig sant. Nej, men alltså, ja. Och jag fick så jävla mycket skit. Folk skrev och att jag idiotförklarade mig och hotade mig och... Snälla, det är en Green Day-spelning. Livet går vidare.
Det gjorde den för festivalen i några år till också sen innan det negativa tog över handen och de la ner den. Men just den här första upplagan var ju speciellt på det sättet också att de la sig samma helg som Peace and Love som då var Sveriges största festival och tvingade dem i konkurs.
Ja.
Så att det var ju...
Första gången.
Ja. Precis, första gången. Jag kommer ihåg att det var så här typ Paramore och Placebo och några andra band som ju är stora band. Gogol Bordello också tror jag, som skulle ha varit i Borlänge egentligen, som bara ramlade in som lite bonus bonusbokningar liksom så där, sista veckan innan. Bara, det är väl småband, vi kastar in de här bara i den här line-upen.
De plockar från dödsbot.
Precis, så det var ju speciellt på många sätt.
Ja. Nej, det var häftigt faktiskt, kommer jag ihåg, just det här och ha en festival på hemmaplan. Det var otroligt speciellt, kommer jag ihåg.
Men när vi har pratat om tre sådana extremt vackra festivalminnen, så kanske vi ska hålla oss till traditioner istället i dagens lite extra långa specialavsnitt så här mitt i sommaren. Vi plockar fram signaturen Skivcirkeln.
Yes, nu är det dags.
1998 var året, va?
Ja.
Storsäljaren Gran Turismo av The Cardigans har jag gett dig och lyssnarna i uppdrag att lyssna på.
Ja.
Och det har väl sina anledningar, men jag vill höra, eller jag kan ju dra det först för sig. Den här plattan valde jag lite som en utmaning till mig själv också.
Okej.
För jag förstod den inte alls när den kom.
Nej.
Och tyckte väl kanske snarare att den var för jävla kass när den kom.
Okej.
Så jag ville omvärdera den lite och se ifall den fortfarande är, eller om det hade någonting med var man befann sig i livet att göra. Lite sådär. Men därför är det intressant att höra vad du tycker om den.
Ja. För jävla kass.
Tycker du det?
Alltså, det är monotont. Det är i sina bästa stunder så passar det som middagsmusik, bakgrundsmusik. I sina bästa stunder. Nina Persson med sin väldigt speciella och vackra, fina röst räddar skivan på många ställen.
Mm.
Men inte tillräckligt mycket för att den ens i min värld ska komma upp i ett godkänt betyg. Jag måste lyfta ut Erase and Rewind och My Favorite Game.
Som ju också blev hits.
Det är ju de två låtarna som faktiskt står ut och gör det på ett väldigt bra sätt. Så de låtarna kan vi plocka bort, för de får godkänt. De är okej.
Ja.
Men i övrigt så är det...
Men tror du att de är okej för att du har hört dem många gånger innan, så att du har redan de är redan innötta hos dig liksom?
Nej, men det är de två låtarna som står ut, som gör någonting extra, som är någonting mer. För de andra låtarna är bara monotont, malande, konstigt, experimenterande av någon slags grunge-shit. Jag vet inte.
Nej, men det kan jag tycka är ett stort problem med plattan faktiskt, att det är samma tempo. Det händer inget, liksom. Det är samma tempo som bara lunkar fram hela tiden. Ja.
Och egentligen, de här två låtarna då, Erase and Rewind och My Favorite Game, har ju melodier som fastnar.
Ja.
Det är det som gör att den här My Favorite Game har en gitarrhook som sätter sig. Erase and Rewind har någon slags basgång som är skön, som också fastnar. De andra låtarna är bara olika nyanser av grått. Egentligen. Jag fick lite så här, det här gamla bandet Garbage.
Ja, de var ju väldigt mycket roligare i teorin än i praktiken.
Ja, jag fick så här, men vänta nu, försöker ni vara någon slags Garbage kopia här, för att då lyckas ni ju inte alls.
Fast Garbage är lite mer kaxigt, va?
Ja, men precis.
De vill ju vara en whole kopia i sin tur.
Ja, lite så är det ju. Men nej, det är ju en otroligt ofarlig platta och tråkig. Jag tycker det är en tråkig platta.
Det du beskriver nu är ju exakt den inställningen jag hade om den här skivan från början. Som är liksom, när jag tänker på den här skivan, omslaget är ju så ofantligt vackert.
Ja.
Och så tänker man, oh, det här. Och så ska man lyssna på den och så är det bara trött och sömnigt och trist.
Ja.
Men någonstans tänker jag så här, det måste ju finnas någonting i och med att den sålde så ofantligt mycket som den gjorde. Men, jag har funderat på det där. Vi pratar alltså 1998. På den här tiden köpte man CD-skivor. Det var ju, alltså, nedladdningen fanns väl kanske, det vet jag inte, den hade inte tagit sån superfart som den gjorde några år senare. Streaming var inte påtänkt, man köpte CD-skivor. Nej. Och många hushåll köpte kanske några CD-skivor om året. Och då köpte man det som man hade läst om i sin tidning. Det var sånt som kanske recenserades i GP och DN och SvD och de här tidningarna. Och där kan jag tänka mig att det fick väl den här plattan ganska bra kritik. För den, ja, det, men det, typ, det är typiskt en sån platta som får bra kritik. Så jag skulle kunna tänka mig att det här är en sån skiva som står i hundratals, tusentals Svennebanan-hushåll i deras skivsamling. För att man läste om något i tidningen, gick och köpte det istället i skivsamlingen, för det var så man gjorde. Och att det drev på för, och så hitten My Favorite Game då, drev på försäljningen. Det måste ju varit så.
Ja, men precis. Och plus att Cardigans var ju jävligt stora då med. Så jag tror många gick och köpte skivan bara för att det var Cardigans. Tror jag ju faktiskt att de levde mycket på sitt namn då.
Ja, men de hypades ju då i, jag tror många kanske gick och köpte den för att de var Cardigans utan att egentligen har lyssnat särskilt mycket på Cardigans.
Ja, absolut. Ja. Jo, men det tror jag. Nej, och sen,
ja, men det är en sån här skiva som icke-musikintresserade har i sin skivhylla.
Exakt. För att det är så, Cardigans är ett ganska ofarligt band. Så det köptes ju av alla. Man kunde ju säga att man gillade Cardigans utan att på något sätt sticka ut. Jag fick en så här en liknelse i mitt huvud. Nina Perssons röst. Man kan ju ändå säga att Nina Persson var ju Cardigans.
Ja, och Peter Svensson som skrev låten också.
Ja, men precis. Men att den här skivan är lite som när Zlatan var med i svenska landslaget. Att han var ju den obestridda stjärnan och de andra kom inte riktigt upp i hans klass. De var inte ens i närheten av hans klass. Men ändå så var landslaget jävligt dåligt.
Ja.
Trots att man hade en sån stjärna med. Så det här är lite så. Nina Persson är Zlatan. Och Cardigans är övriga landslaget.
Ja. Däremot så ska jag ge en lite upprättelse här nu. När jag har lyssnat på den i veckan. För jag har omprövat den lite grann. På det sättet att sätter man sig och lyssnar koncentrerat. Det här går väl lite i linje med att man inte behöver vara så musikintresserad för att gilla den då. Eller ha den då.
Ja.
Sätter man sig och lyssnar koncentrerat och sätter sig, då är det, ja, men då tycker jag fortfarande att det här är trist. Men om man liksom sätter på den lite lågt på en halvdan högtalare i bakgrunden någonstans och bara har den som någon sorts loungy bakgrundsmusik som ligger, då funkar det faktiskt ganska bra. Då kan det vara ganska gött. Då träder hennes röst fram och man reflekterar inte så mycket över musiken. Det liksom lunkar på. Det är något som är där i bakgrunden. Ganska skönt.
Ja, liksom. Ja, jag håller med till 100%. Det här är ingenting man ställer mitt i rummet. Utan det här är perfekt. Om man ska ge skivan någonting så är det att det är perfekt bakgrundsmusik.
Musik.
Ja. Sen vet inte jag om man går in i studion med intentioner att göra en... Nu ska vi göra en skiva som är perfekt bakgrundsmusik.
Nej,
har alla repat sina noter nu?
Men intressant att vi tycker samma sak ändå.
Ja, det är ju inte så ofta. Men det här var inte så spännande.
Jag ville väl dock lägga till Explode som en låt som funkar rätt bra också. Erase and Rewind, My Favorite Game och Explode. Det är liksom behållningarna jag tar med mig från den här skivan. Mycket för att jag tycker att Nina Perssons sång är jävligt cool på den låt.
Hon är ju behållningen. Det är hon ju faktiskt.
Hon är ju väldigt mycket mer intressant när hon gör A Camp till exempel, det soloprojektet som kom senare.
Ja, det är ju lite, jag vet inte vad man ska säga, men det är ju bättre på något sätt. Hon växer ju ut lite mer där.
Så är det. Men vi släpper den, nu behöver vi inte lyssna mer på den, helt enkelt.
Nej, nu den får behålla sig i bakgrunden, tycker jag.
Vad ska vi lyssna på nästa vecka?
Ja, nu tänkte jag så här. Det här var ju för jävla tråkigt. Så, nu är det nog dags att vi steppar upp det här lite.
Ja.
Vi ska till 1992.
92, ja.
Vi ska till en debut. som kanske inte riktigt gav så stort eko när den släpptes, men som på senare år har växt ut och blir kanske en av de viktigare plattorna. Inte bara inom den här genren, utan som stort, som är väldigt aktuell idag med oroligheter i världen och så.
Okej.
Omslaget blev väldigt kontroversiellt och upphåsat.
Rage Against the Machine, självbetitlad album Brinnande människa.
Korrekt!
Yes! Äntligen fick jag sätta en.
Ja, nu jävlar blir det funkrock.
Funk-rap-rock. Musikrådet. Ja, härligt. Ja. Killing in the name of.
Ja, bland annat.
Wake up. Ja.
Ja, jag kände att det var dags för lite rage här nu. Ja, så debutplattan, självbetitlade debutplattan ska vi lyssna på.
Underbart.
Ja, det kan bli bra att se. För jag kommer ihåg att den plattan knockade mig fullständigt när jag hörde den första gången. Så vi får se om man får samma kickar idag.
Är det nostalgi eller var det kvalitet? Det blir väldigt spännande.
Ja, men precis. Ja, väldigt spännande.
Men då tackar vi för idag. 10 minuter tusen längre tack. Avsnitt än vanligt, men det får ni leva med.
Ja, det var faktiskt någon som hörde av sig till mig efter förra programmet och skrev att idag önskar jag att det hade varit en timme längre. Så det är ju positivt.
Fina ord.
Men nu får ni 10 minuter.
Får ni bonusen?
Ni får fan vara glada för 10 minuter.
Ja. Vi har inte all tid i världen, hallå, vi har semester.
Exakt. Tusen tack för att ni lyssnar. Tusen tack för att ni hör av er. Fortsätt sprid gospel.
Ha det bra allihopa.
Ha det så bra. Hej då.
Hej då.